Nåd vare med er och frid av Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotexten den är hämtad ur Lukas 16 kapitel och vi ska läsa verserna 1-15. Det är liknelsen om den ohederlige förvaltaren, Jesu förklaring av liknelsen och så Jesu tillämpning av den liknelsen. Jesus sa också till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne blev beskylld för att förskingra hans egendom. Då kallade han honom till sig och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. Då tänkte förvaltaren: vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra, så att man tar emot mig i sina hem när jag får avsked från min tjänst. Och han kallade till sig dem som stod i skuld hos hans herre en efter en och frågade den första: hur mycket är du skyldig min herre? Han svarade: 100 fat olja. Förvaltaren sa till honom: ta ditt skuldbrev och sätt det genast ner och skriv 50. Sen frågade han en annan: och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: 100 tunnor vete. Då sa han till honom: ta ditt skuldbrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Ty den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att det ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Om ni inte har varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller så kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. Då sa han: ni tillhör dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan, till det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du lärde dina lärjungar hur de skulle tjäna dig i allt. Lär också oss hur vi ska tjäna dig med de goda gåvor som du ger oss. Amen. Så Jesus vill idag lära oss hur vi ska använda våra pengar och vår egendom så att det blir en källa till evig välsignelse. Världslig rikedom eller pengar och egendom, det är ju något som tar slut. Det är något som med säkerhet kommer att förlora allt värde för oss. Men vi lär oss idag att använda våra pengar i Guds rikes tjänst så att det blir oss till välsignelse, så att det blir en evig lön i himlen. Som ni har sett i bibelkalendern så är predikotexten som är föreslagen, det är verserna 10-15. Och 10-15, det är egentligen Jesu tillämpning av liknelsen på sina nyvunna lärjungar och även då hur han avvisar fariseerna. I vers 9 så har vi själva förklaringen till liknelsen, och i verserna 1-8 så finns själva liknelsen då om den ohederlige förvaltaren. Och det var därför vi idag, därför jag läste hela sammanhanget här, verserna 1-15. Och sen den här liknelsen om den ohederlige förvaltaren är ju också insatt i ett sammanhang som började redan i Lukas 15. Och där kan vi läsa i de två första verserna så här: alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Så det var deras anklagelse. De anklagade honom för att ta emot syndare. Och Jesus försvarar sitt handlande med en liknelse om änkan som sökte det borttappade silvermyntet. Och sen liknelsen om den förlorade sonen, eller liknelsen om den kärleksfulla barmhärtige fadern, vad man nu vill kalla den liknelsen. Så med de två liknelserna försvarar han sitt handlande, men sen vände han sig till sina nyvunna lärjungar med liknelserna om den ohederlige förvaltaren. Och hans lärjungar, det syftar inte bara på hans närmaste lärjungar, alltså då apostlarna som han kallat, utan hans lärjungar innefattar också alla de här syndarna och publikanerna som höll sig nära in till honom för att höra honom. Och publikanerna och syndarna, de var nyomvända. De hade precis kommit och fått höra Jesu evangelium, tagit emot hans nåd. De var precis nyomvända och i färd att lämna sitt tidigare liv, där de levt på samma sätt som människor i allmänhet lever sina liv. Och hur lever människor i allmänhet sina liv? Jo, man tänker först och främst på sig själv, så att man får ett gott liv här. Egentligen att njuta livets goda så gott det nu går. Publikanerna, det var tullmän. Och som grupp så var de ökända för att ta emot, ta ut för höga avgifter och på det sättet med ett bedrägeri sko sig på människors bekostnad. Så de tullmännen, de samlade en rikedom till sig, och bakgrunden till den ansamlingen av pengar var ju ohederlighet. Vi kan ju tänka på förmannen för tullarna i Jeriko, Sackeus. Han hade ju samlat en rikedom till sig, men sedan Jesus gästat hans hem så ändrade han sitt liv. Han sa att om jag har bedragit någon så ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Och det var ju i och för sig en indirekt bekännelse att han hade bedragit. Jo. Men han ändrade sitt liv. Så Jesus han vände sig nu till sina nyvunna lärjungar, och så lärde han dem, de här tullmännen och syndarna som höll sig nära in till honom för att lyssna till honom, hur de skulle använda sina pengar och sin egendom i fortsättningen på ett rätt sätt. Det ligger ju lite tankemöda bakom att samla sig en rikedom, alltså. Visst. Och de skulle fortsätta tänka. De skulle fortsätta vara kloka, de skulle fortsätta vara listiga, men inte längre ohederliga. Så de skulle vara kloka och tänka ut hur de skulle använda sina pengar, men inte längre i egoistiskt syfte för att tjäna på det själv, utan för att med de pengarna tjäna Gud och Guds rike. Och kanske så blev det också så med dem, precis som med Sackeus, att sen de hade hört på, för de höll sig nära in till Jesus och lyssnade till honom. De var motiverade att ta emot allt från honom, för de hade lärt känna honom som sin käre frälsare. De var motiverade att tjäna honom. Vi älskar det för att han först älskat oss. Och kanske skulle de säga precis som Sackeus när de hade tagit emot hans undervisning: Herre, hälften av det jag äger ger jag åt det fattiga, och om jag har bedragit någon så ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Nu var det inte längre fråga om att samla till sig själv i egoistiskt syfte utan att göra något gott för någon annan. Så Jesus lärde dem att rikedomen, den var inte deras, utan den var Guds. Det var en Guds gåva. Så, och i fortsättningen skulle de vara goda förvaltare av det de fått från Gud. Och då skulle pengarna och egendomen, som i sig inte har något evigt värde, alltså han säger pengarna och mammon som tar slut, det som är förgängligt, då skulle det som är förgängligt bli till evig välsignelse. Det är ju någonting fantastiskt egentligen, att man kan omvandla det som är förgängligt till ett evigt värde på det sättet att det blir en evig välsignelse. Det motsatta gäller också om de inte troget tjänade Gud och Guds rike med sina gåvor och med det de hade, och i det här fallet särskilt av deras pengar och rikedom, så indikerar det att tron saknades, att de inte älskade Gud över allting, att de inte var, att de var ovärdiga det som var deras, den sanna rikedomen, de himmelska skatter som Jesus vunnit åt oss. Och den här undervisningen, den är till för Jesu lärjungar. Så undervisningen, den är till för dem som kommer till Jesus, håller sig nära in till honom, lyssnar till hans ord, tror på honom, älskar och tar emot och älskar honom som sin frälsare. Det är en undervisning som är till för människor som är motiverade av Jesu nåd och kärlek, och som kan säga med Johannes: vi älskar därför att han först har älskat oss. Men personer som istället älskar pengarna mer än Gud, som är giriga och lever för att samla mer till sig själv, som lever inte för att tjäna Gud utan för att själva njuta av livets goda. Hur tror ni de reagerar på den här undervisningen? Jo, de blir mycket irriterade. Fariserna, de hånade Jesus för den här undervisningen. Så först hade de ju kritiserat honom för att han tagit emot syndare. Det irriterade dem väldigt mycket att han tog emot syndare. Och så hade de stått kvar och lyssnat på Jesu undervisning. Och nu blev de ännu mer irriterade. Det heter i vers 14: allt detta hörde fariserna som älskade pengar, och de hånade honom. Sen kommer ju det här ordet av Jesus: ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan, till det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Egentligen så hade fariseerna väldigt mycket gemensamt med det som kallas framgångsteologi. Alltså att var någon en tiggare, hade någon drabbats av sjukdom eller en medfödd skada, att han var lam eller att han var blind, så var det något misstänkt. Alltså vad han gjort för något fult för att drabbas av det här, eller är det han eller hans föräldrar som har gjort något fult för att det ska bli så här. Medan de som var friska och starka och hade pengar och kunde samla pengar till sig, de betraktades på, ja, men det måste ju vara en rättfärdig människa det här, eftersom Gud välsignar honom på det här sättet. Utom om de var publikan förstås, för att då var det ju fråga om orättfärdighet. De som älskar pengar, de blev retade av, alltså de retade sig på Jesu undervisning. Vi ska titta lite grann på liknelsen. Det var en rik man som hade en förvaltare och denne blev beskylld för att förskingra hans egendom. Då kallade han honom till sig och sa: vad jag hör om dig, lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. Så beskyllningarna verkar ju väldigt välgrundade, eftersom saken var tydligen så uppenbar att han kunde ta ifrån den här förvaltaren hans förvaltning redan innan han sett redovisningen. Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. Så han blev avskedad egentligen redan innan han lämnat redovisningen. Så beskyllningarna verkar ju vara egentligen välgrundade. Det här har vi nog att göra med en ohederlig förvaltare, och att det var uppenbart. Men oavsett, så just det här avskedet, avslöjandet och avskedet försatte ju honom i en knipa. Nu kunde han se ett slut på sina goda dagar. Men en kort tid så hade han tydligen kvar en förvaltares befogenheter. Och då satte han sig ner och tänkte efter och övervägde olika alternativ, vad han skulle göra för att klara sig i framtiden. Och han vägde olika saker, gräva, orkar jag inte, och tydligen ganska dålig kondition. Och tigga, det skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra, säger han. Och syftet var, han hade tänkt ut ett sätt för att han i framtiden, när det här tog slut, den korta tid han hade kvar som förvaltare, när det tog slut, så skulle han ändå ha någonting utav det i framtiden. Och han kallade till sig de som stod i skuld till hans herre. Och en efter en, så det var många, det är frågan om en två exempel ges. En som var skyldig då 100 fat olja, han fick skriva av det till hälften. En som var skyldig 100 tunnor vete, han fick skriva ner det till 80. Och förvaltaren skaffade sig på det sättet vänner för det här livet, som skulle ta emot honom i sina hem. Ja, så att säga, han satte dem i tacksamhetsskuld, så att de var skyldig honom en gentjänst. Det hade han tänkt ut. Nu klarar jag mig. Nu har jag någonting tryggat för det här livet, även då förvaltningen tar slut. Och den här rike mannen som hade blivit bedragen då, han kunde inte annat än att berömma den här ohederlige förvaltaren. Alltså, den här killen är ju ganska smart. Så vad han fick beröm för var ju sin klokhet, att han var så smart. Det var ju inte att han var ohederlig, liksom. Det var ju inte därför som han fick beröm. Det är ju också hans klokhet som Jesus ställer fram för oss som ett exempel, inte ohederligheten. Och Jesus konstaterar helt enkelt att så här är det. Ljusets barn är inte särskilt smarta. Den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Visst är det tråkigt? Den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Och vi ska lära oss att handla klokt mot vårt släkte, våra trossyskon. Så av den här världens barn ska vi lära oss att handla klokt, men vi ska inte glömma bort att vi är ljusets barn, att vi är Guds tjänare, att vi är Guds barn. Och den här förvaltaren, han tänkte ut, han använde sin list för att tänka ut hur det som tog slut, pengarna som tog slut, skulle kunna vara till nytta för honom även sen de hade tagit slut i framtiden. Och vi ska också tänka efter hur vi ska använda, vi ska tänka efter före hur vi ska använda våra tillgångar på ett klokt sätt. Men vi ska använda våra pengar, det som tar slut, så att det får tjäna Guds rike på bästa sätt och så att det blir till välsignelse för oss. Och det kan det bli. Så i vilket syfte ska vi vara kloka när det gäller pengar? Jo, Jesus säger det när han förklarar liknelsen. Nu kommer förklaringen av liknelsen i den nionde versen. Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att det ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut. Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att det ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut. Vem är det som kan ta emot oss i de eviga boningarna? Vilka är det som finns där? Det är de här. Ja, det är de troende. Det är Herren själv och det är alla de troende. Så här är det fråga om någonting som är riktat mot våra trosyskon som kan ta emot oss. Eller att använda pengarna så att de blir våra trosyskon som tar emot oss. Och här handlar det om att använda världslig rikedom så att det sker när världslig rikedom har tagit slut. Och när sker det? När tar det slut? Ja, om inte förr så... Det kan ju bli utbrottade för oss förstås, men om inte förr så sker det ju när vi dör och ska lämna allt bakom oss. Och mammon, vad är det för någonting? Jo, mammon, det är egentligen pengar och rikedom. Och egentligen betecknar mammon inte vilka pengar som helst, utan mammon är beteckning på pengar som man samlar på hög och som man har där. Man använder den inte egentligen, utan man har den där och så vaktar man den och så är man rädd att förlora den och så använder man. Vill man ha mer av det, men man använder det egentligen inte till något nytta. Så man kan säga att mammon, det är ju den giriges pengar. Jesus kallade den orättfärdige mammon eller den ohederliga mammon. Rikedom behöver inte alltid vara förknippad med orättfärdighet och ohederlighet. För att Bibeln beskriver till exempel att Abraham var en förmögen man och David var en förmögen man, men de var ju rättfärdiga. Men historien visar ändå det att när rikedom samlas på, när pengarna koncentreras, flyter in och samlas på ett ställe, så är det inte sällan att det ligger orättfärdiga transaktioner, orättvisor, bedrägeri i någon form bakom. Och att skaffa och behålla pengar, rikedom, det är också en stor frestelse till ohederlighet. Och det är därför Jesus kallar pengarna just den ohederliga eller den orättfärdige mammon. Och världslig rikedom, det är något som tar slut helt säkert. Vi föddes nakna och på samma sätt läggs vi i graven. Vi kan inte ta med oss någonting. Precis ingenting. Och när vi går mot döden så blir vi fråntagna det ena efter det andra. Och jag talade med Alvar igår en halvtimme och sa att man blir fråntagen det ena efter det andra som man tyckte var viktigt. Men som man upptäcker inte är så viktigt. Det är ju bara en sak som är viktig för oss. Och som vi behåller. Det som är vårt. De himmelska skatter som Kristus har vunnit åt oss. Så pengar och egendom, det är någonting som är tillfälligt, det är förgängligt, och Gud ger det åt oss i olika mått för en kort tid. Om inte förr, så tappar vi pengarna helt sitt värde för oss när vi dör. Så pengarna har i sig inget evigt värde, men Jesus lär oss att använda pengarna så att det blir till evig välsignelse och att det blir till evig lön. Den otillhederlige förvaltaren, han tänkte ut hur han skulle skaffa sig vänner för det här livet. Jesus lär oss hur vi ska tänka ut, hur vi ska använda Guds gåvor för att skaffa oss vänner som tar emot oss i de eviga boningarna. Och det betyder att vi ska använda våra pengar i Guds rikes tjänst. Främst för att göra gott mot dem som behöver hjälp, vår hjälp. Främst mot våra trosyskon, eller för att evangeliet ska bli predikat så att vi får trosyskon. Och de kommer då att vittna gott om oss på domens dag. Ja, Jesus, han kommer själv att ta emot oss med de här orden, och det lär vi oss i Matteus 25 kapitel. Kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka, och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig, eller när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem: Amen, säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Så då lär vi oss att vi kan använda det vi har för att hjälpa våra trossyskon, och det har betydelse för evigheten. Jesus säger: allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Och Jesus säger också på ett ställe: den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka därför att det är en lärjunge, amen säger jag er, han ska inte gå miste om sin lön. Så på det sättet så lär oss Jesus att använda pengarna, som i sig inte har något evigt värde, pengarna som tar slut, använda dem på ett sätt så att det blir oss till evig välsignelse, en evig lön. Det gör vi när vi använder Guds pengarna i Guds rikes tjänst, och främst för att hjälpa våra trossyskon som behöver vår hjälp. I skriften så finns det ju många exempel på en sån användning av pengarna. Och främst särskilt tydligt i apostlagärningarna, när det talas om nödhjälpen som Paulus åkte och samlade upp från församlingarna för att hjälpa de nödlidande trossyskonen i Jerusalem. Nödhjälpen till församlingen i Jerusalem. Eller när han skriver och tackar för, som i Filipperbrevet, när han tackar för Filippernas gåva till honom för hans försörjning, för att evangeliet skulle bli predikat. Och då tackar han för det, och men han säger att det, vad jag är ute efter är ju inte gåvan i sig, det är ju inte att få den här gåvan, men att ni ska få en rik frukt av den gåvan ni ger. Och det är vad Bibeln lovar, att vi får en rik frukt av den gåva vi ger. Men någon kanske sitter och tänker så här: det där att tjäna Gud med pengarna, det är ju så väldigt liten och begränsad form av gudstjänst att det kan väl nästan inte ha någon betydelse. Det tror jag inte. Men nu säger Jesus så här: den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Så det här, även om man har en stor rikedom som Zacchaeus, så är det ändå att vara trogen i smått det handlar om. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och vad är det att vara trogen i stort? Den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Så alltså att vara trogen i stort, att ta hand om den sanna rikedomen, vad är det? Jo, det är egentligen den rikedom som består. Och den som är vår, den som Kristus har vunnit åt oss, det är egentligen det som är vårt himmelska arv, det är vårt. Så att tjäna Gud med våra pengar, det har alltså en stor betydelse. Så, och också om vi inte är trogna när vi har hand om det här som är smått, så indikerar det ju att vi är olämpliga den sanna rikedomen. Och det är ju just de eviga skatter som Kristus vunnit åt oss. Guds nåd, det himmelska arvet, det eviga livet. Och Jesus fortsätter och säger: om ni inte har varit trogna i fråga om det som tillhör en annan. Här kallar han pengarna någonting, det som tillhör en annan. Så människor som älskar pengar, de säger ju: det här är ju mitt. Men Jesus säger: det här tillhör en annan. Och är vi inte trogna i det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som tillhör er? Och pengarna tillhör en annan. Tillhör Gud. Pengar och egendom, det ska vi betrakta som ett lån som Gud ger oss att förvalta för en liten kort tid, för att vi ska använda det i Guds tjänst. Och är vi inte trogna när det gäller användningen av pengar, så riskerar vi ju att inte bli ägare av de himmelska skatterna, det himmelska arvet. För det ena, det utesluter det andra. Så Jesus lär oss att vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och det var ju därför fariserna hånade honom. De ville ju förena det där. De ville betraktas som rättfärdiga, men de älskar pengarna. Så det går inte att tjäna både Gud och mammon. Däremot går det ju bra för oss kristna att tjäna Gud med mammon. Det är ju det Jesus lär oss. Att vi alltså med klokhet ska tänka ut hur vi ska använda våra pengar, så att det får tjäna Guds rike, så att det får tjäna våra trosyskon till hjälp, så att evangeliet blir predikat. För det har löften med sig om lön, både här i tiden och i evighet. Låt oss nu be. Herre, vi tackar dig för att du ger oss allt vad vi behöver för vårt liv. Ja, mer än vi behöver. Vi har överflöd. Hjälp oss att använda dina gåvor så att det blir andra till hjälp, och så att det blir oss till evig välsignelse. Bevara oss så att inte dina goda gåvor blir en snara för oss, så att vi börjar älska det jordiska mer än dig. Gör oss till dina trogna förvaltare. Gör oss till trogna förvaltare av pengar och ägodelar. Och skänk oss till slut den sanna rikedomen, dina himmelska skatter. Amen.